Hej kära radiolyssnare, Radio Tyresö här, 91,4 MHz. Programmet som följer är vår följetong kommunstyrelsens ärendelista. Och med mig som vanligt har jag sakkunskapen i politiska frågor, Mats Lindblom, Liberalerna. Du Mats, vi börjar väl. Och första punkten brukar alltid vara, och det är det nu med, kommundirektörens rapport 8 maj 2019.
Just det, det är kommundirektörens månatliga rapport här. Det han nämner som jag tycker är intressant här, det är saker och ting kring Europaparlamentsvalet. Det är ju faktiskt så att vi har val söndagen den 26 maj. Och då har vi hela 25 valkollar öppna, och de öppnar klockan 8 och stänger faktiskt inte förrän klockan 21 på kvällen. Så då har man alltså chansen att gå och rösta i Europaparlamentsvalet. Vill man så kan man gå och rösta även tidigare, för redan den 8 maj så öppnar vi en förtidsröstningslokal på dels i servicecentret här i Tyresö centrum då, och sen också i huvudbiblioteket.
I Tyresö centrum.
Just det. Och sen från den 17 maj då kan man också gå och rösta på biblioteken i Trollbäcken och i Strand. Så det finns alla möjligheter att göra sin röst hörd här i Europaparlamentsvalet.
Vi brukar väl ligga på ungefär 50% valdeltagande, va? Alltså inte just med Sverige som land. Ungefär.
Ja, men det hoppas väl alla att det ska kunna bli lite högre den här gången.
Det beror väl på hur ni uppför er.
Ja, vi får göra vårt bästa i alla fall.
Ja, lycka till. Mm. För jag hoppar till tvåan.
Nej, det tycker jag inte. För vi borde prata om den ekonomiska rapporten också. Som finns under ettan. Nu är det så att vi har inte fått ut den slutgiltiga versionen av den ekonomiska rapporten än. Vi fick se en första utgåva på kommunledningsutskottet, som är alltså det beredande organet för kommunstyrelsen. Men vi kände oss nödgade att återremittera den faktiskt, för det var inte någon läsning som vi var särskilt förtjust i.
Fegan är ur, eller var den inte fullständig? Varför var den inte förtjusta?
Vi var inte förtjusta den därför att det visade att vi faktiskt skulle gå back ganska kraftigt i verksamheten, och också det har till och med ökat då den prognosen sen februariprognosen då. Och det tyckte inte vi var särskilt lämpligt faktiskt.
Ska man hem och frisera siffrorna då? Eller vad?
Nej, men man får nog hem och göra ett jobb i förvaltningen. Det är ändå så att 2018 så gick vi back 25 miljoner i kommunen, va? Ungefär. Och vi borde istället gå plus 50, va? Så det finns ett gap här på 75 miljoner. Och det har vi ju tillfälligtvis nu försökt täta genom denna skattehöjning då. Så att Tyresöborna har bidragit med 55 miljoner kronor i årets budget. Och då tycker vi faktiskt att förvaltningscheferna och organisationen där under faktiskt måste skärpa upp sin finansiella ställning lite grann då, och göra de besparingar och effektiviseringar man kan då, så att man faktiskt tar in de sista 20. Och vi såg inga tendenser till det alls egentligen, så att vi hoppas få se dels lite bättre siffror, men också ett åtgärdsprogram här under året, så att vi ser att vi kan landa på plus i verksamheterna.
När du säger bättre siffror, då måste väl du ändå mena att prognosen för året ska bli bättre.
Men just det.
Det faktiska utfallet hittills är ju det, ja, det är.
Utfallet är ju det är, men det viktiga är kanske liksom vad prognosen blir för årets slut. Va? Och när man prognostiserar, då måste man ju ta också intäkt för de aktiviteter man tänker sig under årets sista 8 månader nu då. Och där tyckte vi att det var lite klent faktiskt. Så där vill vi se.
Aha, ni vill alltså i den här rapporten se, vad tänker ni göra för att få stil på det här?
Just det, precis. Och också ta intäkt för det, att man faktiskt tänker ta hem lite pengar på det sättet.
Då får jag hoppa till tvåan nu, bra?
Ja.
Okej. Det är information om näringslivsverksamheten. Jag gissar att det är Tyresö kommun som åsyftas då.
Ja, det finns ju en näringslivschef i kommunen för stödet då till våra företagare och så. Och hon kommer att informera om den verksamheten i kommunen. Vi är ju fortfarande en ny kommunstyrelse nu sedan årsskiftet. Och på varje kommunstyrelsemöte har vi en liten sån här utbildningspunkt. Och den här gången så är det näringslivschefen som kommer att berätta om sin verksamhet.
Trean?
Ja, då har vi en årsredovisning här. Den som lyssnar på förra programmet vet att vi hade en herrans massa årsredovisningar då. Det här är några rester från det då. Det är Södertörns överförmyndarnämnd här nu som ger sin årsredovisning. Det här är de som håller på med alltså tillsyn och stöd till gode män och så vidare då. Det var så att vi fick återremittera det, för det fattades några handlingar förra gången. Revisionshandlingar, nu de kompletterade. Så att nu kan vi anta det här.
Och den här följetongen då i fyran, årsredovisning för Tyresö Vindkraft AB. Det var väl det Tyresö Bostäder köpte av kommunen av skattetekniska skäl?
Ja, just det. Alltså från början så ägde ju då kommunen 2/3 av det här bolaget och Tyresö Bostäder 1/3. Nu har ju bolaget förts över i sin helhet till Tyresö Bostäder. Och det var ju av skattetekniska skäl. Vi fick ju en realisationsförlust på det här då, under i 2018 års budget. Och nu har det, så att säga, vi har tagit förluster nu, va? Men nu lever bolaget kvar då, under Tyresö Bostäders vingar. Då. Och nu är det årsredovisningen som vi ska notera här. Då. Och det blir faktiskt den sista årsredovisningen som vi kommer se här i kommunstyrelsen. Då.
För Tyresö Vindkraft menar du då?
Ja, just det, för det ingår ju sen i Tyresö Bostäder.
Femman. Svar på remiss av betänkande lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting.
Just det.
Är det alltså lite mer lika, det syftar på någon titel på någon rapport då,
ja,
betänkande?
Betänkandet heter då alltså lite mer lika och så översyn av kostnadsutjämning för kommuner och landsting då. Och det här är ett betänkande från Finansdepartementet. Och syftet med det här då är att, ja, man har tänkt till här och försöker då modifiera eller justera det här kostnadsutjämningssystemet som finns mellan kommuner och landsting. Det ska ju kompensera för att vi har lite olika befolkningsstruktur och så mellan de olika kommunerna och landstingen då, så att det blir utjämning mellan kommunerna.
Det är väl inte bara befolkningsstrukturen som är med i de här, det är väl också skattekraften,
alltså skattekraft, hur rik man är. Alltså, ja, och kostnadsläget i kommunerna. Ja. Alltså det här är egentligen en väldigt komplicerad modell faktiskt. Men i den här förändrade versionen så ser vi att Tyresö kommun skulle gå miste om ungefär 22,5 miljoner kronor om det här förslaget skulle bli verklighet. Och det är ju lite surt faktiskt. Vi har ju haft lite problem ändå med pengarna. Vad ska vi sen bli av med 22,5 miljoner kronor till här hastigt och lustigt? Det är inte så kul faktiskt. Så att vi har gett ett svar på den här remissen, eller rättare sagt det är kommunstyrelseförvaltningen som har skrivit ihop ett svar som vi då ska godkänna här i kommunstyrelsen. Och det finns en del konstigheter i den här modellen. Om man ska nämna någonting så är det väl det att i den här modellen så förutsätter man då att lönekostnaden för en kommunal administration, att det följer då lönenivåerna i en kommun. Och det kan man ju tänka sig gälla i en stad ute i landet kanske då. Men i Stockholm här så har vi egentligen en stor gemensam arbetsmarknad, så att lönekostnaden för till exempel en socialsekreterare i Tyresö skiljer sig inte så väldigt mycket för lönekostnaden i Botkyrka eller i Danderyd då. Däremot så är ju då lönenivåerna i de här tre kommunerna till exempel radikalt olika. Va? Och då gör man den feltolkningen att bara för att man kanske har lite högre löner då i Danderyd så skulle också kostnaderna för kommunen vara högre. Och det stämmer ju inte riktigt, för att Stockholm är ju en gemensam arbetsmarknad då. Så där gynnas då vissa kommuner mer än andra, ganska ologiskt egentligen. Och det är ett av skälen då att vi förlorar det här systemet. Men det är bara ett av väldigt många skäl egentligen.
Ja, det där var lite över mitt huvud får jag väl säga. Men jag konstaterar att ni som kan ämnet, ni säger det är lite ologiska konstigheter.
Ja, det är en väldigt komplicerad modell. Jag kan inte alls alla detaljer där, men det här är det som våran... Jag ska säga att det här är det skälet som vår ekonomichef i kommunen har lyft fram som det största argumentet. Men det finns också fler argument, och den som är intresserad kan ju gott läsa det här remissvaret faktiskt.
Ja. Jag hörde av någon när jag var lite aktiv i politiken att den här kostnadsutjämningssystemet, alltså för att det skulle bli lite lika förutsättningar i Sveriges kommuner, det var kanske 2-3 personer som förstod sig på räknemodellen.
Så kan det nog vara faktiskt. Det är nog ingen som har hela bilden riktigt. Och...
2-3.
2-3 kanske. Ja, vi hoppas att de är i tjänst fortfarande.
Sexan tar jag nu.
Sexan är vi på, ja. Precis.
Nyttjande av samlingsanslag för planarbete och förstudie om förskola i Brevik.
Det är ju så att vi har ett ökat behov av förskoleplatser ute på Östra Tyresö då. Så därför har vi föreslagit att det ska byggas en ny förskola på tomten alldeles bredvid Breviks skola. Och det är inget konstigt med det. Den här förskolan ska vara klar 2022 och ha cirka 150 platser då. Och då ska man ta fram en ny detaljplan och så då, en förstudie. Men för att hålla den här tidplanen så måste vi komma igång under 2019. Och det kostar ju pengar att göra en förstudie och ta fram detaljplan. Så därför så tar vi loss då 2,2 miljoner här ur ett samlingsanslag som finns för just för såna här planarbeten som ska startas upp då. Så det är mer en bekräftelse på att vi får nyttja pengarna egentligen. Ja,
det här konstiga ordet, ett nyttjande av samlingsanslag, det finns en post i budgeten för de här aktiviteterna.
Ja, det finns en generell post för planarbete. Och när vi tar budgeten vet vi inte exakt vilka planer vi ska ta fram. Men sen kan man då ta pengar ur den potten för den här typen av jobb sen.
Sjuan. Hävning av avtal med Vattenfall om nedgrävning av kraftledning vid Petterboda.
Vi håller ju på att bredda Tyresövägen där vid Petterboda. Eller egentligen har vi byggt om cirkulationsplatsen och gjort en sån här undergång då. Alltså en kulvert. Gång- och cykelundergång då. Och nu när vi ska bredda vägen så behöver man då ett visst säkerhetsavstånd till de kraftledningar som finns då. Och då har vi hela tiden trott då att vi måste gräva ner den här kraftledningen. Och det kostar ju pengar. Och det är någonting som Vattenfall gör då. Som nätägare. Och så får ju Tyresö kommun betala det. Va? Och det här har vi beslutat för det är 4 år sedan nu. Då. Men så har kostnaderna för den här nedgrävningen skenat iväg lite grann. Så att nu har förvaltningen då lyckligtvis tittat på lite andra lösningar. Och nu har man hittat en lösning som går ut på att man faktiskt inte behöver gräva ner den här kraftledningen. Då kan man spara en del pengar. Och därmed så behöver vi inte heller ha något avtal med Vattenfall längre om att gräva ner den här. Utan den får hänga kvar där i sina stolpar som idag.
Då ser jag här 8-9 då. Det handlar om tegelbruket. Det är nog liknande ärenden.
Ja, just det. Det är, första punkten är själva detaljplanen då som ska ut på granskning. Och sen så är det då till de här detaljplanerna i våra omvandlingsetapper här ute på Östra Tyresö så hänger också en gatukostnadsutredning vid då. Så de kan vi ta på en gång där.
Vad är det man ska bygga där ute då? Mer hus?
Det är inte säkert att det blir så mycket mer hus utan det här är en sån här omvandlingsetapp va, i Östra Tyresö. Och det är ju det att vi omvandlar då det som formellt är då fritidshusbebyggelse till permanentbostäder. Vi drar in kommunalt vatten och avlopp och ger ofta lite större byggrätter och så och ordnar upp vägar och så. Och tegelbruket är en sån etapp och det här jobbet har ju pågått länge. Alltså det här är ju sen, jag skulle säga november 2014 så börjar man det här va? Så att det har gått snart 5 år. Och nu ska det här ut på granskning då som är det näst sista steget i planprocessen före antagarna då. Och det som är speciellt med det här fallet då, som jag tänkte berätta lite om, det är att det är ju faktiskt en ny granskning. Vi har redan haft en granskning på det här. Men sen har vi bestämt oss för att vi ska bredda en cykelbana som ger lite ökade fastighetsintrång och så. Och sen har vi gjort en hel del andra förändringar som gör att vi måste ta om granskningen här. Och de mest väsentliga förändringarna är väl det att vi har då tidigare har vi haft en ganska kort genomförande tid, 5 år då. Och syftet med det är ju för att öppna möjligheten för så att säga, framtida politiker att genomföra intentionerna i översiktsplanen då, nere vid tegelbruket. Att man kanske kan förtäta en del då, och ha en annan bebyggelsestruktur på delar av området. Nu har vi då minskat den delen så att de allra flesta har de här normala 15 åren då, i genomförande tid. Sen har man också justerat ledningsdragningar, man har tagit hänsyn till skyfallsrisker, det är dagvattenhantering, man har flyttat busshållplatsen och prickat lite mark som inte får bebyggas och så vidare. Och så det är många förändringar och det som till glädje då för de som bor där så har vi också kunnat reducera gatukostnaderna lite grann. Så att från ganska höga då 344 000 har vi kommit ner till 319 då för en normal fastighet då. Och det är i alla fall 25 000 kronor billigare. Och det är väl bra egentligen. Och sen så har vi också, ja vi kommer att ändra regelverket för hur båtklubbar debiteras gatukostnader. Istället för en klumpsumma så kommer de få betala det över tid då, på arrendet istället. Så det blir inte så tungt för dem heller.
Då hoppar jag till 10:an. Där kommer ett arrendeavtal. Arrendeavtal för Älmora samfällighet.
Ja just det, vi var inne på båtklubbar här. Det här är då en båtklubb också. Ja, samfälligheten är ju en samfällighet men de har båtklubbsverksamhet också. Och det här är då ett sånt här avtal då, som ska tecknas med den båtklubben så att säga. Då. Och att det kommer upp på kommunstyrelsen beror på att man har ändrat lite på antal båtplatser och arrendeområdet. Så därför kan inte det fattas på delegation utan det måste tas av kommunstyrelsen.
11:an då. Regionala principer för samverkan för återvinningscentralsystem.
Då är det så att Storstockholms styrelse, det kanske jag ska förklara vad Storstockholm är också. Det är kanske inte självklart. Det finns alltså ett organ som heter Storstockholm. Det hette förut Kommunförbundet Stockholms län, tror jag. Och det säger kanske egentligen lite mer vad det är frågan om, utan det är ett sånt här förbund, alltså där alla kommuner har gått samman och hanterar vissa frågor gemensamt då. Och i det här fallet då, jag har bytt namn då till Storstockholm, sen så har de då tänkt ut att det vore ju bra om vi kunde ha regionala principer för våra återvinningscentraler då. Vad menar man med det egentligen? Det är klartext är väl att du som Tyresbo eller var du när du bor i län ska kunna slänga dina grejer på vilken återvinningscentral som helst. Så att vi Tyresbor ska alltså inte nödvändigtvis behöva åka till Petterboda, att vi kan åka någon annanstans som vi tycker är lämpligt. Och det ger ju lite flexibilitet och frihet, så det är väl bra. Och det här är då en princip för den här samverkan som vi också ska godkänna.
Tolvan, svar på remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken och Vaxholmsbolagets trafik 2019-2020. Och så kommer det några diarienummer där, 2018 och 1821. Ja, det spelar väl inte så stor roll. Vad handlar det om?
Jo, det är så här att SL, de lägger ju om tabeller och trafik egentligen varje år, va? För att anpassa till förändringar i resmönster och sådär, vad befolkningen, vad vi bor någonstans och sådär. Och inför de här förändringarna, alltså när man då lanserar en ny tidtabell helt enkelt, och då skickar man ut ett förslag då på remiss till alla kommuner, så får vi yttra oss över om vi tycker att det här är bra förändringar eller inte. Va? Och då är det ofta så att de skickar med fler förslag på förändringar än vad de faktiskt har budget att göra då. Så att vi får en så kallad bruttolista. Det vill säga där man vet att ett antal av de här förändringarna kommer att genomföras. Och så beror det lite på vad kommunerna tycker och vad man prioriterar. Va? Och vi skriver ju som alltid här att för Tyresö är det ju viktigt då med turtätheten på våra bussar, att de har tillräcklig kapacitet. För det som är mycket surr om just nu, det är ju faktiskt att man får ju ståplats på motorvägarna sen när man åker både från Trollbäckshållet eller från centrum och Strand. Och det är inte riktigt okej att ha ståplats på motorvägen, så vi behöver ju fler bussar egentligen. Och det har vi noterat i den här remissvaret också. Och sen vill vi också att bussarna till City ska vara kvar. Så alla de här linjerna som, vad heter de nu, 812C, 818, 815C, va? 813C. Att alla de ska fortsätta gå in till Vattugatan och inte minska turtätheten där också. Som det ibland finns en vilja hos Stockholm att göra då. Det är också viktigt. Och sen då, det kanske allra viktigaste faktiskt, att det är så att vi ska ju bygga tunnelbana i stan. Och vi ska ju göra om Gullmarsplanstationen, ska ju bli delvis underjordisk då för blå linjen då. Linje 19 ska ju bli blå linje. Och då kommer man att behöva bygga om rätt mycket vid Gullmarsplan. Och det kommer göra då att vår bussterminal där kommer att minska i kapacitet. Alltså den del som ligger närmast tunnelbanehallen kommer att försvinna egentligen. Och det blir plats för färre bussar där, och då måste man ha någon lösning medan man bygger om. Och det kommer ta lång tid det här. Och sen när man väl är klar med den här ombyggnaden, när tunnelbanan är färdig då har det gått ett antal år, så det kommer att gå ännu fler bussar från Tyresö som måste tas om hand på något sätt i Gullmarsplan. Och vi tycker att det är jätteviktigt att man hittar bra lösningar för det här, både permanent då, men också under ombyggnadstiden. Och sen finns det en liten godbit i alla fall här, det är att man tänker sig att starta en ny busslinje som ska heta 803. Och den ska gå från Tyresö centrum ända bort till Telefonplan. Och den ska då koppla ihop med, dels passerar den i Norra Sköndal förstås, och sen ska den också passera tunnelbanestationen i Hökarängen. Så det blir ett alternativ att ta sig in till stan. Den kommer också passera Älvsjö station, så vi kommer åt pendeltåget. Och sen ända bort till Telefonplan då. Och det är någonting som vi tycker är positivt, det är det verkligen.
13. Inriktningsbeslut samt lokal- och funktionsprogram för förvaltningslokaler.
Det här pratade man förra gången, tror jag, redan. Det var det här uppe som informationspunkt. Och bakgrunden är det att vi måste ha nya lokaler för den kommunala förvaltningen. Alltså vi måste ha ett nytt kommunhus. Därför att vårt hyreskontrakt på de lokaler vi sitter idag här i centrum, den går ut om några år. Så att då måste vi hitta en ny lösning. Antingen måste vi då renovera befintliga lokaler. för de är inte riktigt tidsenliga egentligen. Vi vill ju sitta kanske mer i öppna landskapsmodellen då än i egna rum som det mest är idag då. Vi kan också hyra in oss i nya lokaler också, så bygger vi nytt i egen regi. Och på kommunstyrelsen nu är det då tänkt att vi ska slå fast att inriktningen för ett framtida kommunhus, det ska vara lokaler som vi äger själva. Och det anses bäst då för att det blir en billigare finansiering långsiktigt. Och dessutom så har vi lite mer flexibilitet i den händelse att vi skulle behöva bygga om kommunhuset kanske om ett antal år. Så är det ju alltid, behoven ändras och sådär va. Och sen kan vi också möjliggöra så kallad samlokalisering med andra kommunala verksamheter än själva administrationen. Och det är många som gärna vill läsa in att vi ska ha ett kulturhus då, samordnat med kommunhuset. Och det är väl en av möjligheterna egentligen.
14. Gemensam målbild 2019-2022. Samverkan Stockholmsregionen. Det var inte Storstockholm nu, utan nu var det Stockholmsregionen.
Nej, nu är det Samverkan Stockholmsregionen här då. Den här är lite abstrakt den här tycker jag faktiskt. Men det står så här egentligen i handlingen då, att en rad aktörer har de senaste åren arbetat med att stärka samverkan och samordna regionens resurser. Och varför gör man det? Jo, man ska förebygga och minimera oönskade effekter av plötsliga händelser, olyckor och till och med kriser då. Och vad rör det här som egentligen? Jag tänkte faktiskt på det själv när jag läste att det tydligaste är faktiskt att tala om vilka aktörer som är med här. Då förstår man vad det rör sig om. Och det är alltså kommunerna i Stockholms län, det är kustbevakningen, mellersta militärregionen, försvarsmakten alltså, och det är polisen i Stockholm, det är SOS Alarm, Stockholm Hamnar, brandförsvaret och Trafikverket. Då kan man tänka sig lite vad det handlar om. Egentligen. Och där ska man då samordna sina insatser så att man klarar av att på ett bättre sätt att hantera olyckor och krissituationer.
Är det någon lärdom från de här stora bränderna som var sommaren 2018?
Ja, möjligen, jag vet faktiskt inte. Det är, hela dokumentet är ganska abstrakt faktiskt. Men det är viktigt att vi har en gemensam målbild i alla fall.
15. Svar på revisionsrapporten granskning av cybersäkerhet.
Mm. Då är det så att kommunens revisorer, de har tagit ett initiativ till att granska då kommunens cybersäkerhet eller cybersäkerhet då. Och det är Ernst & Young, en känd revisionsbyrå, som har gjort den revisionen. Och man har kommit fram till att vi har en, som man uttrycker det, låg mognadsgrad när det gäller cybersäkerhet i kommunen. Vi ligger på en femgradig skala där fem är bäst. Där ligger vi på ungefär 1,75 och det är inget lysande resultat. Då. Så att de har lämnat ett antal rekommendationer då, vad vi ska göra åt det här, för någonting måste vi göra. Man har tittat på organisation och styrning, vilka tekniska plattformar som kommunerna använder sig av när det är IT. Då, hur man sköter den dagliga verksamheten och hur man tar, ja, hur man ser på det här med olika hotbilder av olika slag då. Och ja, det finns ju massor av åtgärder att göra och den som är intresserad av detaljerna kan ju läsa det. Men det jag konstaterar i alla fall är att vi kommer att behöva spendera pengar på det här i kommande års budgetar. Det är helt klart. För vi kan inte ligga kvar på så här låg nivå.
Då kommer vi till 16 då. Mm. Riktlinjer för uthyrning av tillfälliga genomgångsbostäder till nyanlända i den här migrationsfrågan.
Ja, det kopplar ju till det. Alltså, vi fick ju genom den här nya anvisningslagen då, så har ju Tyresö kommun, precis som alla andra kommuner, fått ett ganska stort antal nyanlända att ta om hand så att säga, och göra kommunmedborgare av då, under de sista 2, 3, 4 åren egentligen, ända sedan 2015 när vi fick ganska många som kom hit i Sverige. Då. Och den här anvisningslagen då, den ger då, termen heter väl att det är en sån här etableringsperiod då, va, på 2 år. Där staten då betalar de kostnader kommunerna har för att bosätta våra nyanlända då. Och så enkelt, så långt är det ganska enkelt då. Men sen är det så att man måste ju ha någon sorts riktlinje för vad som ska hända efter de här 2 åren också. Under de första 2 åren då har vi haft en policy då att vi för att kunna bosätta våra nyanlända så använder vi en kombination av dels modulhus som finns på ett par ställen i kommunen då, tillfälliga bostäder alltså, och sen har vi också skrivit kontrakt med privata hyresvärdar då, som ja, avstår en del av sina lägenheter till kommunen då, så vi kan ha för nyanlända sociala syften då. Och vi har ju också använt vårt kommunala bostadsbolag, Tyresö Bostäder, under 3 års tid där vi har sprättat loss 25% av de lägenheter som kommer loss genom nyproduktion eller att de blir fria på annat sätt då. De här 3 åren har ju för övrigt gått nu. Det handlar egentligen nästa ärende om, så vi kan ta det då. Men nu gäller det då så att säga, hur hanterar vi våra nyanlända efter 2 år då? I vissa fall kan det vara läge att de får fortsätta då ha de här boendelösningarna under en tid, i andra fall inte då. Och vi behöver någon sorts riktlinje för hur det här ska skötas då. Det finns inga sådana riktlinjer framtagna än. Så att det här är ett försök då att ta fram sådana riktlinjer. Det här ärendet kommer ju då från arbetsmarknads- och socialnämnden då. Det jag kan konstatera, det är väl i styret vi konstaterade, att de kanske inte är riktigt fullständiga, de här riktlinjerna. Så att jag tror att vi behöver förbättra dem på något sätt så att det blir tydligare vad som egentligen gäller. Men det är ett första försök i alla fall att skriva riktlinjer.
Men om vi då tar 17, det kopplar ju där lite grann.
Det kopplar lite grann, precis. Ja,
då heter det kompletterande ägardirektiv för Tyresö Bostäder. Vad är skillnaden mellan ägardirektiv och riktlinjer?
Ja, riktlinjer, det är någonting som då kommunala förvaltningen följer, va? Det är en sorts instruktion hur man ska handlägga ärenden då. Och bakom riktlinjerna kan det finnas någon policy eller någonting sånt där. När det gäller Tyresö Bostäder så är det är ett kommunalt bolag då. Och de styr vi inte med riktlinjer, utan då heter det istället ett ägardirektiv. Det är ju Tyresö kommun som äger Tyresö Bostäder. Så att det är ett sätt för oss att styra hur bolaget jobbar egentligen.
Och vad är då det kompletterande? Vad blir nytt?
Ja, det nya är då att det finns säkert flera ägardirektiv, men det här är ett ägardirektiv som rör då det här med bostäder som Tyresö kommun vill ha av Tyresö Bostäder så att säga då. Och över tid så har Tyresö Bostäder avstått ungefär 10% av de lägenheterna de förmedlar till Tyresö kommun för sociala ändamål då. Alltså socialtjänsten behöver kunna bosätta familjer eller enskilda av olika skäl då. Och nyanlända är en del av den gruppen så att säga då. Under 3 år så hade vi höjt det här ägardirektivet till att det ska vara hela 25% då för att hantera den här lilla puckeln av ganska många nyanlända vi har fått. Men nu behövs inte det längre, så att nu kommer vi gå ner då till normalnivån egentligen 10% då, och det som anses då över tid täcka socialtjänstens behov då, både för de nya länder vi ändå får då och för andra fall då, då de behöver lägenheter.
Ja, det vi ska säga, det var väl det här som tidigare kallades röda kontrakt, alltså av sociala skäl. Alltså det kan vara misshandel i nära relationer och man behöver separera människor.
Man behöver separera människor och se till att folk inte hamnar på gatan och så här. Och då finns det, då kan, ja, de här lägenheterna kan till exempel användas till röda kontrakt då, som det heter. Nu har inte jag insatt exakt i detaljerna hur socialtjänsten jobbar, men det är där den termen kommer från.
Ja, jag menar, det är ju sådana här kontrakt då, när det är akut situationer. Normalt så kanske jag får stå 5, 6, 7, 8 år i kö hos Tyresö Bostäder. Här är det mer akut och då måste det komma fram lite lägenheter.
Ja, och då har kommunen då resurser i form av lägenheter. Alternativet för det skulle ju vara liksom inkvartera folk på hotell och sånt där, och det är ju inte billigare.
Nej. Tvärtom. Mm. Då hoppar jag till 18. Mm. Revidering av reglementet för arbetsmarknads- och socialnämnden. Det är en nämnd nu, va? Alltså arbetsmarknads- och socialnämnden.
Ja, det är en nämnd, ja, precis. Det har ju förändrats då efter årsskiftet. Tidigare hade vi en socialnämnd, men de har också fått ansvar nu för arbetsmarknadsfrågorna, va? Men å andra sidan har vi sprättat bort äldreomsorgsfrågorna och funktionshinderfrågorna från socialnämnden. Så att, lite annan uppdelning då. Men i det här fallet gäller då hanteringen av så kallade dödsboanmälningar. Och det är ju så att när en människa går ur tiden så blir det ju en sån här bouppteckning och det, va? Och i de allra flesta fall så finns det väl lite pengar att fördela mellan arvingar och sådär och fordringsägare då. Men ibland så räcker pengarna knappt till begravningskostnaderna. Och det är ju tragiskt, men så kan det vara i vissa fall faktiskt. Och då finns det en liten förenklad process här som heter att man gör en dödsboanmälan då. Och det ingår då ibland att faktiskt kommuner i det här fallet då får betala in lite pengar för att täcka begravningskostnader och sånt där till och med. Men överhuvudtaget är det en förenklad hantering faktiskt. Och det här är en förtydligande av de åtgärder som då socialnämnden förväntas göra i samband med dödsboanmälningar.
Men då kanske man ska säga att den här stödet från kommunens sida, det räcker till en ganska enkel begravning. Det är inga
Ja,
vidlyftiga saker.
Ja, det blir ingen statsbegravning, det blir inte, nej.
Nej.
Nej. Men det är för att täcka de basala kostnaderna så att inte de anhöriga ska behöva ta det faktiskt.
Och lite anständighet.
Just det, block. Just det. Mm.
19. Revidering av reglementet för valnämnden.
Ja, det här är lite kul. Det här ser ut som att vi har missat en sak tidigare faktiskt. Det är så att enligt kommunallagen så kan en nämnd då uppdra åt ordföranden eller någon annan då som nämnden väljer att på delegation och nämndens vägnar ta beslut i ärenden som är brådskande. Och det här gäller ju valnämnden, och på förekommande anledning så har det uppdagats nu att det här reglementet för valnämnden inte är i linje med kommunallagen. För man har alltså missat just den här delegationsordningen, så därför måste den kompletteras. Förmodligen är det någonting som har hänt i samband med EP-valet här, Europaparlamentvalet,
ja.
Gissar jag.
Ja.
Ja.
Kan jag gå till 20?
Det kan du göra.
Förslag till tillgänglighetsplan 2020-2022 med aktiviteter för år 2020.
Just det, vi har ju vårt kommunala funktionshinderråd som varje år lägger fram ett förslag till tillgänglighetsplan faktiskt. Och den är ju tänkt att den ska då arbetas in i budget och i nämndplaner då för kommande period. Och nu har man blivit färdig med tillgänglighetsplanen, och det här är egentligen då beslutet som säger då att nämnderna ska ta hänsyn till det som står i tillgänglighetsplanen egentligen.
21. Ansökan om verksamhetsbidrag till Tyresö vänortsförening.
Tyresö har ju ett antal vänorter faktiskt. Vi har Sauvigny-le-Temple i Frankrike och Cesis i Lettland här, va? Och då finns det en vänortsförening som har aktiviteter då i samband med kontakter med de här vänorterna då. Och det är egentligen som en förening vilken som helst, men de har då ansökt om verksamhetsbidrag om 25 000 kronor per år. Faktiskt både för 2018 och 2019. Jag tror att det blev någon miss för 2018 att inte där behandlades då. Så att nu får de i alla fall för båda åren då är det tänkt. Men en nyhet här är väl det att vi tycker att de från år 2020 istället ska söka bidrag via de ordinarie föreningsstödsreglerna som finns i kultur- och fritidsnämnden. Så att det här ärendet kommer att ligga i den nämnden nästa år, kan jag tänka mig.
Då hoppar jag till 22an.
Mm.
Bemyndigande att besluta om tjänsteresor utanför Norden.
Det är så att om kommunens personal av någon anledning behöver göra en tjänsteresa utanför Norden, så måste det godkännas av kommundirektören, alltså högsta chefen då. Och det är inget konstigt med det, men det är tydligen så att man behöver besluta om ett bemyndigande för kommundirektören att faktiskt få beslut om såna här resor också. Så att, ja, det är ett steg i processen helt enkelt.
23. Avsägelse och fyllnadsval till beredningen för medborgardialog och integration.
Ja, i det här fallet är det en av de moderata ledamöterna som har avsagt sig sitt uppdrag, och på samma möte här så kommer vi att välja in en ny ersättare i beredningen för samma person då. Så det är ett litet skifte där bara.
24. Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 8 maj 2019.
Ja, en standardpunkt. Det är ju så att vi har överlåtit beslutanderätt från kommunstyrelsen på delegation till vissa tjänstemän då. Och då bestämmer de å kommunstyrelsens vägnar. Men motprestationen är att då anmäla de besluten. Alltså tala om för kommunstyrelsen vilka beslut man tagit. Och det gör man här. Det finns en lista på ärenden helt enkelt. Mm.
Och slutligen då, det är också en standardpunkt eller vad vi ska kalla det. Återkommer varje gång. 25 här. Kommunstyrelsens meddelande maj 2019.
Ja, det brukar vara lite blandat smått och gott faktiskt. Den här gången valde jag ut någonting som berör mig själv faktiskt. Lite egocentrerat kanske. Vi nämnde förut den här organisationen Storstockholm med något ärende här, va? När det gäller återvinningscentralerna. Och de har nu, det är en ny mandatperiod, så att de har valt in styrelse, presidium och arbetsutskott då, för mandatperioden 19-22 då. Och det är det faktiskt så att både vår kommunstyrelseordförande Anita Mattsson från Socialdemokraterna och jag själv då från Liberalerna, vi har valts in som ersättare i den här styrelsen. Och det tycker vi är roligt att få meddela. Anita, hon kommer dessutom ingå som ersättare i arbetsutskottet då. Och det här är ju en organisation som täcker hela Storstockholm med alla dess kommuner då. Och det är ändå, 13 ledamöter och 13 ersättare. Och så vi har kvalat in bland dem i alla fall. Det känns ju roligt att vi har då ett avtryck i den här organisationen. Det gör att vi från styrets sida kan ha ganska bra insyn i dess arbete under hela mandatperioden.
Då var vi klara med ärendelistan, eller dagordningen som det egentligen heter. Och då ska jag be att få tacka dig, Mats.
Tack för det.
Och så får vi hoppas att vi har spridit något ljus över den politiska aktiviteten i kommunen. Tack för att du har.